tillbaka till Medsnack podcast. Idag är en väldigt speciell dag. Varför då, Linus?
För att vi två får podda ens. Eller inte helt, men vi har inte Felix med oss idag.
Nej, Felix är borta.
Det kanske var därför det var en speciell dag som du tänkte på det.
Ja, exakt.
Eller?
Och för er som inte har lyssnat tidigare, jag heter Jessica och går termin 5 på läkarprogrammet i Umeå.
Yes, och jag heter Linus och jag går termin 9 på läkarprogrammet. Och Felix då, som går termin 11, han är inte i Umeå just nu. Så att, då är det vi två som sitter på ena sidan bordet. Men på andra sidan så har vi fått en tredje med oss som heter John. Välkommen, yes. John.
Tack. Kul.
Och vi brukar alltid börja med en faktaruta. Du heter...
John Lundqvist.
Och du kallas för?
Ja, bara John.
Ålder?
39 år.
Och du känner dig som?
Ja, 39. Nej, 30.
30,
ja, okay. Vi kör på 30.
Ja, vi kör på 30. Din familj?
Flickvän här i Umeå. Mm. Och hon har två barn. Och sen har jag, ja, det är de.
Och du bor i?
Lycksele.
Men du kommer ifrån?
Falun. Jajamän.
Yes. Din utbildning?
Ja, jag är utbildad läkare och narkosläkare, intensivvårdsläkare. Mm. Specialist inom det.
Och din sysselsättning eller nuvarande arbetsplats då?
Ja, just nu jobbar jag på Kirurgiskt centrum Södra Lappland, det vill säga Lyckseles lasarett, och på ambulanshelikoptern i Västerbotten.
Och om du inte skulle blivit det, vad skulle du blivit då?
Jag hade en idé att bli bonde när jag var liten.
Aha,
det var
okay.
Så, ja. Ja. Men så här, senare tid så har jag kanske tänkt mig mera arkitekt. Mm. Ja. Gillar hus, bygga hus, se hus.
Mm.
Ja.
Du tar dig till jobbet genom att...
Ja, jag åker bil. Dessa miljötider.
Ja. Vad läser du för något?
Ja, inte så mycket böcker nu för tiden. Mera på nätet egentligen. Med, alltså, det blir mycket forskning egentligen man läser.
Vad lyssnar du helst på?
Spellistor på Spotify. Blandat.
Lite blandat.
Alltså, ja, jag har inget sånt favoritband.
Nej.
Nej.
Vad spelar du på om du spelar på någonting?
Om jag spelar på någonting så spelar jag väl... Du tänker musikaliskt eller? Inte
det, är
bara...
det är en tolkningsfråga.
Det är en tolkningsfråga, ja. Och när du säger min charm. Men...
ja, det är... men, låter som ett jättebra.
Jag spelar saxofon en gång i tiden. Ja. Och kan spela lite gitarr. Men jag spelar aldrig nu för tiden. Nej. Så det är gamla, bara gamla meriter tyvärr. Mm.
Vad drömmer du om?
Drömmer om ja, men att bygga mitt eget hus, tror jag. Och liksom ja, familj och liksom lite sånt liv.
Mm. Fräckt. När var du riktigt lycklig senast?
Ja, men det är jag faktiskt nu. Superlycklig.
Skönt.
Ja.
När grät du senast?
Det gjorde jag väl, ja, det är inte så länge sedan. Tror det var här i januari jag grät lite. Mm.
Har du någonting som gör dig rädd?
Ja, men gud, ja, jo, men det är mycket som gör mig, kan göra mig rädd. Alltså, något som har börjat komma, det är ju ens alltså hälsa hos ens nära och kära och liksom... också liksom den situationen som finns i världen på något vis. Liksom att man börjar bli uppmärksam på att man inte är helt odödlig. Mm. Det kan jag känna gör mig lite rädd.
När du vill unna dig någonting, vad gör du då för något?
Ja, men då hänger jag med min tjej och så ja, äter vi gott, dricker gott och har en bra kväll. Liksom.
Har du något köp som du ångrar?
Ja, jo, det har jag ett par. Alltså, jag har väl, ja, jag har köpt någon bil någon gång som jag ångrat lite grann. Mm. Där jag köpte lite väl mycket med hjärta och lite hjärna. Liksom.
Men ditt bästa studentminne?
Det är ju, jag pluggar i Danmark så det är ganska diffusa minnen. Okay. Studentlivet alltså. Men...
Var det danska som gjorde det?
Ja, jo, men det var ju det. Men det var väl egentligen alltså, det, på något vis är det ju ändå när man är klar liksom, och har gjort examen och liksom, sista terminen tror jag, när man börjar känna att det börjar gå mot sitt slut där. Det var just det. Många bra minnen där.
Och nästa fråga passar jättebra då, för att då är den, när du står där och tagit examen, om du skulle kunna ge ett råd till dig själv när du tog examen, Har du något råd som man skulle kunna ge då?
Ja, men jag tror att man ska inte, man behöver inte ha stress. Alltså, man ska inte ha stress och man ska inte bara köra på, utan känna efter och liksom hitta ett form av lugn i det man vill göra. Och tänk på att man, ja, men livet är ganska långt. Man hinner bli klar. Man behöver inte jäkta sig igenom läkarutbildningen. Liksom. Eller vad heter det? Läkarkarriären.
Mm, mm.
Det kommer sen.
Hur bra är du på att källsortera?
Ja, inte så jävla bra. jag har en källa. Men jag försöker bli bättre.
Ja.
Ja.
Bilen till jobbet. Och,
ja. Jag ska få haka upp det här på. Sådär, det var fakta utan Jessica. Och du,
ja, alltså
hittade
ni
någonting?
Jo, men jag gjorde det. Men ni märkte ju tidigare att jag hakade upp mig lite grann på det där med källsorteringen och bilen. Men vi släpper det. Nej. Nej, men du sa ju att du, men du drömmer lite grann om att bygga hus och fundera på att kanske bli arkitekt.
Ja.
Ja. Vad är det som har kickat igång den här drömmen till dig?
Ah, jag vet inte riktigt. Det är väl bara att det har funnits intresse med att hålla på och renovera lite grann och sådär. Och sen har jag alltid haft det som en tanke att det ska vara väldigt schysst att bygga sitt eget hus på en bra plats. Men det är ganska svårt att hitta en bra tomt och svårt att hitta ett bra läge att göra på. Så därför är det fortfarande bara en dröm hela tiden.
Jag tänker man bör vara ju rätt duktig på det också. Det känns, alltså, jag vet inte om jag har en dröm om att bygga ett hus. Det skulle vara häftigt, men jag vet att jag är så himla dålig så jag skulle aldrig fixa.
Det finns ju också begränsningar i sin egen kapacitet. Men jag har nog tänkt att det kanske är andra som gör själva byggandet.
Ja.
Men du vill rita lite själv och bestämma hur det ska se ut och så?
Ja, eller kanske bara vara med och bestämma hur det ser ut. Så nöjer jag mig där.
Ja, men lite krångligt så här. Du är liksom flickvännen och familjen här, men bor i Lycksele och jobbar. Så att hitta någonstans att bygga kan ju vara lite klurigt då.
Ja, jo, men det har jag märkt att det kan vara. Jag har ju försökt leta tomter i Lycksele och sådär, men det har inte gått så bra.
Nej.
Så nu får man börja sprida sina möjligheter.
Men du kommer säkert hitta någonting jättebra.
Men, och du fastnar på arkitekt. Jag fastnar ju på bonde.
Ja, det är
jag. Men jag är uppvuxen. Jag är uppvuxen på landet.
Ja, okej.
Okay. Ja, så när jag var liten var jag alltid med min granne.
Mm.
Hjälpte till där. I lagården och sådär. Och där fick man ju det här intresset av, liksom. Jag tyckte det var ganska schysst liv. Lantlivet. Och det kan jag tycka fortfarande.
Ja.
Sen vet jag att jag inte riktigt passar som det. Eftersom jag är pälsdjursallergiker och pollen. Och
det är lite svårt.
Så den dog, den drömmen.
Ja, det var ju tråkigt.
Ja, det är synd att sådana saker ska komma i vägen. Men det verkar som att du trivs ganska bra med ditt liv ändå. Du säger att du är superlycklig, liksom aldrig varit lyckligare.
Nej, men det känns bra. Jag tycker bara bli bättre och bättre i livet.
Det är ju fantastiskt att höra.
Ja.
Vi har saker att se fram emot.
Ja, jag tror det.
Och sen liksom bästa terminen på utbildningen är sista. Det är synd att Felix inte kan vara här och kommentera.
Nej, det är tråkigt. Vi hörde att det blir bara bättre och bättre ju fler terminer. Liksom. Ja. Och roligare. Ja.
Men nu tänker jag bara fråga, hur hamnar du i just Lycksele av alla ställen?
Ja, jo. Ganska lång story. Men det var, jag pluggade i Danmark och där är en, det drar man lott när jag pluggade i alla fall, om AT-tjänst.
Okej.
Okay. Ja, och jag hade tänkt att stanna kvar i Danmark och göra min utbildning, eller AT-tjänst, eller turnus som det heter där.
Okej.
Okay. Men då drar man lott och jag var ju inte så lycklig i det där lotteriet liksom, så jag fick ju sista plats i princip och skulle hamna på någon psykiatri i södra Jylland och någon urologmottagning. Nu är det inget fel på urologi och psykiatri, men jag var inte så sugen på det.
Mm.
Då hade jag en kompis som hade gjort ett läkarvick uppe i Lycksele och sa att det var ganska bra där och bra sjukhus och bra miljö och ljög lite grann om hur bra skidåkning det var hur nära fjällen det var och sånt där. Så då hoppade jag på det och gjorde min AT-tjänst i Lycksele.
Ja.
På så vis liksom bodde där i 2 år i princip.
Just det.
Sen åkte jag till Stockholm och gjorde min ST-tjänst där istället.
Mm.
Blev jag lite lappsjuk, så drog till Stockholm istället. Men hade ändå en dröm att få jobba på helikopter.
Ja, ja.
Ja, så då hörde de av sig faktiskt när, under min ST-tjänst om jag ville komma tillbaka och jobba lite där. Och då tackade jag till det. med villkor att jag skulle få vara på helikoptern.
Okej, okay. Så det var liksom Lycksele's sjukhus som hörde av sig, eller det var just ambulanshelikopter?
Nej,
som...
det var Lycksele sjukhus, alltså anestesimottagningen, eller anestesiavdelningen.
Men kul. Men måste man vara narkosläkare eller anestesiläkare för att jobba på...
Ja, i Sverige är det så. Framförallt. Det är nog alla läkarbemannade helikoptrar bemannas av narkos- och intensivvårdsläkare i Sverige. Däremot behöver man ju inte vara läkare. Man kan ju vara sjuksköterska också och få jobba på helikopter. Det finns sådana helikopter i Sverige som också är bemannade bara med sjuksköterska till exempel. Men då är de oftast vubbade, alltså specialistutbildade inom då anestesi eller intensivvård.
Och den här AT-tjänsten som du gjorde då, det var liksom en helt vanlig AT som de i Sverige också gjorde, eller hur funkar det där?
Nej, precis. Samma AT som... Ja, det var en svensk AT då. Liksom. Jag fick ingen special behandling. Fast jag gärna hade velat haft det. Men det blev ingen sån treat för mig. Utan, nej, jag fick göra en vanlig, om den var 21 månader tror jag.
Ja, just det. Ja. För vi pratade lite om det. För de har ju börjat nu det sexåriga programmet här i höst. Så de har gjort om programmet. Så nu blir det ju BT sen istället. Så då pratade vi lite om det här med AT och BT. Och nu är det ju så, jag vet inte hur det är i Danmark nu då. Men i alla fall... Har man pluggat utomlands annars så är det BT som gäller då.
Ja, precis. Det var ju ett års turnus som det heter i Danmark. Så hade jag varit i Danmark så hade det blivit ett år. Men när jag åkte till Sverige och valde den vägen så var det lite längre. Jag ångrar inte det. Liksom.
Nej. Nej. Vart i Danmark var du läste?
I Odense.
Ja.
På Fyn.
Ja, säger jag. Jag vet exakt var det ligger. Nej, men Odense har jag hört i alla fall Odense.
Ja. Precis.
Så det är Margot. Ja.
Vi har säkert flera lyssnare som är lite nyfiken på hur det är att plugga i Danmark.
Ja.
Vet du vad det är för skillnad mellan Sverige eller är det samma sak?
Oj, ja, alltså nu vet jag inte riktigt. Nu var det ju ett tag sedan jag var där. Men när jag pluggade där, då var det lite lättare att komma in. Framförallt gentemot att komma in i Sverige. De tog in framförallt på betyg. Och med deras, när de räknade om. Våra MVG, de hade en 11 eller 12 siffrig skala i Danmark, så fick vi ju 12 tal för våra MVG och på så vis fick vi väldigt höga snittbetyg och kunde lättare ta oss in. Så det var väl en skillnad. Den andra skillnaden är väl att det var jag vet ju inte riktigt, för jag har inte pluggat i Sverige. Nej, men vad jag har hört så har det kanske varit lite mer teoretiskt och teoretiskt hårdare liksom. Annars tror jag att det är ganska likt ändå. Det är en jättebra utbildning, det tyckte jag i alla fall. Och känner väl att jag har fått en bra grund att stå på i min yrkeskarriär sen.
Och frågan som alla tänker på nu då, hur gick det med språket? Det är väl det.
Ja, jo, det är ju också en skillnad. Du är nöjd på danska. Ja, jo, nej, men det gick väl ganska bra på slutet liksom.
Svårt att börja.
Det var jättesvårt i början. Ja, det var det verkligen.
Alla föreläsningar och så på danska.
Ja. Och en del på engelska, men mycket är på danska. Och litteraturen är ju också på danska. Så man, men man var ganska motiverad ändå till att liksom försöka lära sig det här. Så det gick efter ett tag.
Har du varit tillbaka eller semestrat eller gjort liksom andra grejer i Danmark?
Jag har varit i Köpenhamn några gånger och hälsat på lite kompisar och sånt. Men inte varit tillbaka och jobbat eller liksom så. Det har inte gjort.
Just det, och sen blir det AT Lycksele och sen Stockholm.
Ja.
Och där, det tyckte du inte om storstadslivet då, eller?
Jo, men det gjorde jag, absolut. Ja. Jag gjorde min specialisttjänstgöring på Danderyds sjukhus, ST ändå. Älskade det, tyckte det var helt suveränt. Superbra sjukhus, superbra jobb och allting och jättetrevlig stad också. Jag gillar det, men sen blev det väl en liten... Att jag tänkte jag skulle ta ett sånt här kreativt friår och göra någonting lite annorlunda, tänkte jag.
Flyga lite helikopter.
Ja, precis. Så då blev det att jag flyttade upp till Norrland och Lycksele. Så fick jag ett bra erbjudande av Lycksele lasarett att kunna jobba på ett bra sätt där. Så då hoppar jag på det lite sådär.
Ja, för det är i Lycksele som det här ambulanshelikoptern är baserad, eller?
Ja, den står i Lycksele på flygplatsen där. I en hangar.
Och hur många sådana här olika, vad ska man säga, baser, eller vad, nu vet jag inte vad det kallas, men hur många sådana finns det i Sverige? Och...
Ja, men det finns ju, från, om man går norrifrån så finns det i Gällivare, det finns i Lycksele så att säga. Mm. Och det ska ju täcka, Gällivare täcker Norrbotten och Lycksele Västerbotten.
Mm.
Sen är det Jämtland som är nästa helikopter,
okay.
Som täcker då framförallt Jämtland.
Mm.
Sen kommer vi ner till Dalarna, finns det en helikopter som står i Mora. Och sen har vi en i Karlstad, Värmlands helikopter. Och sen har ju Stockholm också ambulanshelikopter, inte läkarbemannad. Uppsala har helikopter och Västra Götaland har helikopter.
Många mer än vad jag
tror. Men det, och det kommer mer också.
Aha.
Det är en organisation som byggs upp mer och mer i Sverige.
Okej, och hur kommer det sig att det byggs ut så mycket nu på det senaste här då?
Men det jag tror det ställs krav, och att man har också sett fördelar med luftburen då, prehospital akut sjukvård, men också sekundär transporter, det vill säga transport mellan sjukhus där man behöver komma snabbare fram på grund av att patienten är tidskritisk, det vill säga att vi kan spara, om vi sparar lite tid så går det bättre för patienten kan man säga.
Mm,
Och därför så finns det ett ganska stort intresse nu av att bygga ut den här typen av verksamhet runt om i Sverige.
Men nu då, för de lyssnare som inte vet vad en narkosläkare är för någonting. John, kan du förklara för dem?
Ja, jo, jag kan försöka. Nej, men en narkosläkare, det är ju den läkaren som är med vid operation och söver patienten framförallt. Så att man får bli sövd vid operationen. Och sen är vi också med och bedövar om det är någon form av blockad som ska läggas.
Och vad är en blockad?
En blockad är då en nervblockad. Alltså att man lägger lokalbedövningsmedel. Ja, svårt att förklara på.
Ja. Men helt enkelt.
Man stoppar smärtan genom att man sätter stopp för nerven kan man säga. Men så det är en del vad narkosläkare gör. Sen jobbar vi också med de allra sjukaste patienterna, och då jobbar vi inom intensivvården, och då kallas det oftast intensivvårdsläkare. Men det är samma grundutbildning i Sverige liksom. Och sen är vi också med om det är någon som behöver, som är kritiskt dålig och behöver få optimera liksom luftvägen eller andningen eller sin cirkulation eller sånt där. Så ändrar kostläkaren med det här också. Så det är lite grann vad man gör. Det är ganska brett. Man kan jobba på olika sätt. Man kan jobba på operation och söva, eller man kan jobba på intensivvården, eller man kan jobba till exempel som jag gör dels också då, prehospitalt, alltså ute i, på en helikopter eller i en akutbil runt om här i Sverige.
Bra förklarat.
Så, ja, jag väntar.
Det är liksom en vidareutbildning då för en läkare från narkosläkare till att kunna jobba på ambulansen, eller?
Ja, för att kunna jobba som helikopterläkare krävs det ingen egentligen vidareutbildning nu.
Okay.
Mm. Men däremot så finns det ju då vidareutbildningar man kan gå. Och då finns det till exempel en sån, det kallas prehospitalt, alltså innan sjukhus då, är det för utbildning då. Om man vill gå en sån subspecialisering. Och det finns ju också då inom intensivvården eller inom olika typer av det man gör på operation.
Och hur ser det ut i helikoptern då? Hur många är man som åker? Och jag antar att du inte kör helikoptern?
Nej, tyvärr. Man är ju lite småsugen. Men, ja. Nej, men som vi, här i Västerbotten så har vi två piloter. Så det är ett så kallat tvåpilotsystem. Och det har de på grund av att det är långa flygningar också då är mycket fjällterräng. Där det behövs att det är två som kan fatta beslut och flyga helikoptern egentligen. Och sen där bak där jag sitter så sitter narkosläkare tillsammans med en sjuksköterska som är specialiserad inom intensivvård eller anestesi och narkos. Mm. Så vi är fyra i teamet kan man säga.
Mm.
Som är i luften, och sen finns det ju då ett gäng på marken också som är med och servar så att helikoptern alltid kan flyga, mekaniker, och så finns det en jätteorganisation runt alltihopa för att få det här att fungera liksom. Men i luften så är vi fyra.
Hur kommer det sig att det är just intensivvård och narkosspecialisering på de som är vårdpersonal i helikoptern?
Ja, men jag tror det kommer sig lite av att det är vi som har någon form av utbildning för att liksom ta hand om någon som är kritiskt sjuk, alltså som är riktigt dålig och behöver kanske hjälp, ja, att som håller på och dör liksom akut. Och då är vi som mest vana till att ta hand om just den situationen. Och också kunna då smärtlindra på ett bra sätt eller se till att patienten inte upplever det obehaget som det kan vara, till exempel efter en trafikolycka eller vad det kan vara som har hänt.
Och hur många patienter, det finns en patientplats, eller hur många patienter kan ni?
Ja, nej, men, ja precis, vi kan ta en, vi har en bår då, liksom.
Just det.
Som vi kan ha en patient på då, liksom. Och sen ibland skulle vi kunna ta en till sittande patient om det är, om verkligen nöden tränger på. Liksom.
Just det. Ja. Och rent så här tekniskt och instrument och så här, ni har respirator och ni har liksom...
Ja, vi har det mesta som man har inne på sjukhuset. Så vi har allt från respirator till liksom ultraljud till blodvärmare. Vi har blod med oss. Så vi har det man behöver för att kunna på ett bra optimalt sätt stabilisera en patient. Så vi är ganska väl utrustade.
Ja, coolt.
Det är supercoolt, bara flygande akutmottagning.
Ja, men lite så blir det. Det blir som ett litet akutrum liksom, som vi flyger ut och så kan vi köra på därifrån. Och gärna då jobba med patienten medan vi flyger in också, så att vi kan spara tid. För det oftast handlar det mest om tid liksom.
Men då jag funderar också på typ en typisk arbetsdag.
Ja,
hur ser den ut liksom?
Om vi tar typ en måndag liksom, så brukar vi börja dagen med att vi faktiskt är inne på sjukhuset, Lyxlasarett, och får är med på rapporten där och kollar. För vi jobbar också på sjukhuset till viss del, om vi inte är ute och flyger. Så är man där och checkar av. Sen åker man ner på basen och går igenom helikoptern, går igenom all utrustning och kollar så att allting finns och är i ordning liksom. Sen brukar vi sätta oss ner tillsammans med piloten och så gör vi något som heter, det här vi börjar med nu, det är lite nytt att vi gör något som heter Ormen. Och då går man igenom egentligen hur alla mår, inklusive helikoptern och vädret och allting.
Vad härligt.
Ja, men bara för att stämma av så att allting liksom verkar fungera på det sättet som vi vill och att det inte finns någonting som vi skulle kunna förutse. För det är ju ändå, vi flyger och det kan alltid hända saker och sådär. Så vi vill kolla av så att alla har det bra. Och sen är det egentligen att man väntar på larm. Och då brukar vi åka tillbaka till sjukhuset och vara med där och hjälpa till. Och sen kommer det något larm, då åker man ut på det.
Hur snabb ska man vara då från sjukhuset ner till liksom
helikoptern? Ja, men vi har så fort som möjligt kan man säga. Vi ska ju vara i luften inom 15 minuter. Så, och det är ju alltid en liten uppstartsträcka liksom. Det ska vi ibland, om vi inte är nere på basen, ska vi ta oss dit och sen ska helikoptern tas ut. Och, ja, så det är ungefär en kvart så ska de vara i luften.
Det är nog snabba puckar.
Det är snabba puckar.
Det är bra. Ja. Bra att du kanske är snabb då på löpa och sådär.
Har ni några fystester? Liksom?
Nej, vi har inte det faktiskt. Nej. Däremot så tror jag att vi... Ja, nej, vi har inga fystester. Jag ska nog inte säga mer om det heller. Alltså.
Lämnar
jag. Jag vet inte vilka som lyssnar.
Nej, precis. Nej. Dålig stämning på jobbet
liksom.
När du kommer
tillbaka. Ja,
men jag kan tänka mig att ni ser en hel del jobbiga saker. Liksom. Det är akut sjuka människor. Tar ni hand om varandra?
Ja, men det gör vi. Och det ingår ju också då i dagen kan man säga. Om vi har varit, när vi har varit på uppdrag och sånt där, så då, efter vi har landat, så ska vi ha en form av debriefing. Och har det varit tungt så är det absolut en debriefing och att man kollar av. Och det är ju sånt som också då kan leda till att man till exempel känner att men jag orkar inte jobba mer. Det här var för jobbigt liksom. Nu måste vi ta det lite lugnt ett tag. Eller något sånt där. Och det händer ju liksom. För det är ju på något vis, tycker jag i alla fall, det är skillnad att se på olycksplats där det händer liksom. Det går mer in på en. Kan det göra. Än när man träffar på det inne på sjukhus. Det blir mera avklätt. Liksom, och,
just det.
Ja.
Det är inte en patient på en brits bara som man ska försöka rädda där då, utan man får liksom hela situationen.
Ja, men man är mer skyddad, upplever jag det, inne på sjukhus med kollegor runt omkring. Utan här kan man ju, när man kommer hem till människor och ser, det blir, det, i alla fall på mig går det mer in. Men det gör det ju också på sjukhus liksom så. Men det är, vi jobbar ju mycket med att vi ska vara duktiga på det här. Med att debriefa och prata igenom och också dagligen gå igenom hur man mår. Mm. Egentligen. För det är ju en tråkig del av jobbet liksom, mm. Som kan komma.
Och om det inte kommer någon larm, du pratar om de här planerade liksom, transporterna och sådär.
Ja.
Hur funkar det med det? Är det? Då vet ni att ni ska från ett sjukhus till ett annat på en viss tid och sådär, eller hur?
Nej, men det är lite samma sak egentligen. Då är det kanske en intensivvårdspatient som ska flyttas tillbaka till Skellefteå från Umeå till exempel, eller från Umeå till Lycksele. Eller...
Vet ni om det på morgonen då, eller Nej. Kan ni bara få det?
Det får vi också.
Okay.
Men det kallas ju då en sekundär transport. Så då är vi ute på någonting som är högre prioriterat. Mm. Så får ju den vänta lite grann.
Mm.
Men ibland är det ju också att de är högst prioriterade. För att de ska flyttas mellan sjukhus på grund av att de ska göra en åtgärd till exempel i Umeå. Och då är det ju, får vi åka på det direkt.
Mm. Mm. Hur många helikoptrar finns det? Alltså, kan ni åka liksom en på ett akutlarm och så kan någon annan? Eller?
Nej, vi har bara
det
en. Ja. Tyvärr.
Så det är alltid samma som man ser som flyger här över?
Ja, det är det. Men sen kan man ju ofta se här så landar ju också Gällivare-helikoptern.
Okay.
Och helikoptern från Jämtland. Mm. Så det är därför det kan ibland surra fler helikoptrar. Men i Västerbotten finns bara en.
Vem har den fräckaste helikoptern då?
Ja, men den fräckaste helikoptern, det är ju vi, tror jag. Vi har ju ingen sån tävling liksom.
Nej.
Jag får vara lite försiktig med vad jag säger.
Ja, bra diplomatiskt svar.
Jag är lite nyfiken på arbetstiderna. Vi hade en kirurg här för ett par månader sedan som sa att men de kunde operera så här klockan 3 på morgonen och har sina jourtider och så. Men hur ser det ut för er?
Ja, jo, men vi jobbar en vecka i sträck kan man säga.
Mm.
Och så är det jour då, när det är jourtid. Och då är man hemma. Mm. Och sen dagtid eller kontorstid, då är man på jobbet. Men det är en vecka i sträck som man jobbar. Och vi kan vara ute och flyga hela natten liksom. Mm. Men då sover vi dagen efter. Då ställer man helikoptern och så får vi sova i 8 timmar och sen går vi på igen.
Okej. Ja. Är ni liksom 2 team eller hur ser det ut?
Nej, 1 team. Ja, 7 dygn i rad. Så det kan bli ganska mycket. Sommartid, framförallt när det är bra flygväder och vi kan flyga på natten och sånt där, då kan det bli ganska mycket jobb. Medan vintertid, när det är sämre väder, det är mörkt och sånt, då blir det ju naturligt mindre jobb.
Men om någonting skulle hända de här 8 timmarna när ni ligger och sover då?
Ja, helikoptern står. För piloten har hårdare regler än vad vi har, kan man säga. Men är det så att när den kräver så kan vi bli uppväckta.
Mm.
Och så får vi ta en ambulanstransport med den patienten i så fall.
Mm.
Hoppa in ambulans.
Yes.
Mm. Finns det något så här typisk standardgrej som man åker på? Eller är det alltid...
Jo, det gör jag.
Ja. Och vad skulle det kunna vara då? Eller
liksom... men det vanligaste är ju medicinska patienter ändå, här i Västerbotten. Alltså bröstsmärta där man misstänker att patienten har fått en hjärtinfarkt eller att man har fått en stroke, alltså strokesyn-larm, rädda hjärnan-larm. Det är de vanligaste. Dramatiska grejer händer inte jätteofta. Vi brukar säga ungefär en gång per vecka så är vi ute på någonting som är lite extraordinärt.
Är det typ olyckor då? Eller?
Ja, det kan vara olyckor eller svår sjuk. Liksom.
Mm.
Vet du hur mycket snabbare går det att hämta någon med en helikopter liksom, jämfört med en ambulans? Eller hur mycket vinner man i...
Ja, alltså det beror ju på vart patienten är runt om i Västerbotten. Det är ju ganska stort Västerbotten, så är de uppe i fjällvärld så går det absolut fortare.
Mm.
Där kan vi spara timmar liksom, genom att vi flyger ut. Men om man säger om man flyger mellan Lycksele och Umeå till exempel, då kör ju de snabbaste ambulanserna kör ju det på en timme ungefär. Och ren flygtid för oss är ungefär 1,5 timme. Så där kan det bli lite... mindre skillnad då liksom. Men samtidigt så är det ju då det här med att vi är ett medicinskt team också som då kan göra saker för patienten.
Just det.
Ja, det kan ambulansen också, det vill jag absolut inte säga. Men vissa patienter kräver en högre kompetens då. Så
just det. Och ni har lite mer utrustning också? Eller?
Ja, vi har respirator och liksom
Ja. Ja.
Det kan vara svårt att söva en patient i en ambulans.
Ja.
Jo, precis. Och många i ambulansen är ju inte utbildade på det viset heller. Mm. Så är det sövda patienter, som, då är det ju läkarkrav på den typen av transport. Och då är ju vi, så att säga, den möjligheten man har. Eller ambulansflyget, om det inte är lika tidskritisk patient.
Jag har en till fråga här nu, just om dig och du som narkosläkare.
Ja.
Vad var det som lockade med prehospitalvård?
Ja, jag vet inte. Jag tror det är så här romantiserad idé man hade, att man skulle liksom vara med och flyga runt och att det skulle vara skitkul. Liksom. Men det är väl framförallt det här att kunna komma ut och göra skillnad. Och sen utmaningen i det också. Att man kommer ut i miljöer där man och träffar patienter och kan komma dit och få göra en ganska stor skillnad för den patienten, och sen få flyga till ett sjukhus och lämna över till superexperter som kan det här hur bra som helst. Liksom. Det var ganska tilltalande, just den biten av vården för mig. Och därför blev det liksom det här jag ville satsa lite på.
Var det som du tänkte dig? Var det lika roligt som du tänkte dig?
Ja, jo, men det är det. Alltså, eller, ja, absolut. Sen tror jag att jag hade en idé kanske när jag var läkarstudent att det var mera, ska man säga, urakuta saker vi åker på.
Ja,
Men som tur är det ju inte det. Och det är ju egentligen en ganska bra grej. Att liksom allt profylaktiskt arbete med säkra vägar, säkra bilar och liksom bra profylaktiska mediciner fungerar. Så att det inte är den typen av uppdragsprofil vi har här i Västerbotten.
För jag ser ju dig som att du vinschar ut dig genom helikoptern.
Ja, precis.
Och liksom.
Det var ju lite så jag hade tänkt.
Jag känner mig lite fan
av det här. Ja, men vi gör ju inte det. Liksom. Nej, det är ingen vinsch och sånt där. Utan vi liksom flyger och landar. Och ibland behöver vi ju ta in en annan helikopter om det är så att det behövs vinsch. Och då är ju Saren helikoptern som står här i Umeå.
Vad är det för någon? Saren?
Det är den sjöräddningshelikoptern.
Ja.
Ja, de kan göra det här
coolt.
Med vinst. Ja, eller hur? Cool. Ja, det finns en till nivå. Ja.
Ja. Men alltså, det här tilltalar mig så mycket.
Ja.
Alltså, för de som har lyssnat ett tag, de vet att jag gillar utmaningar, lite adrenaline junkie och att jag har diskuterat det här om helikoptern, hur spännande och coolt det verkar vara. Så att när du sa att det inte är lika urakut.
Alltid, ibland är det.
Det var något som lite så här dog inom mig. Alltså. Det här äventyrliga som jag söker. Jag bara,
är det helikoptergrejen som är... Alltså, jag tror att flyga, liksom?
Jag tror att det är helikoptergrejen. Jag pratade med en kompis om det här och hon sa, men det är Jessica, det är du och fordon. Det är någonting där.
Ja.
Alltså, det är en, men...
jag tror det är ganska vanligt att det är just helikoptern på något vis som drar. Liksom. Men det är... Det är ju mer egentligen en typ av vård. Och att egentligen, jag tror man ska tänka lite över det när man liksom går in i att det kanske handlar mer om prehospital akut sjukvård och ha ett stort intresse i det liksom, än just att det är den här gula helikoptern liksom, som kör. Liksom. Det är många gånger vi sitter i en ambulans eller vi sitter i liksom, andra fordon. Eller ja, det är väl ambulans eller helikopter vi sitter i. Men det är
egentligen akut sjukvård.
Ja, innan sjukhus.
Det är ju superspännande.
Ja, det är ju det. Och superkul liksom, tycker jag. För det är oftast där man liksom, får träffa patienten först och får börja liksom göra de här sakerna som gör att patienten mår bättre och får bättre liksom, möjligheter att klara sig sen. Mm.
Men vet ni alltid vad ni ska mötas av när ni åker ut till en plats?
Ja, vi får ju, det fungerar så här att SOS ringer till oss. De har fått in ett larm och sen tycker de att det här låter som någonting för oss. Då ringer de och frågar. Och det kan vara ganska knapphända uppgifter också som de har. Men då tar vi ställning till om vi tycker också att det här är någonting för oss. Då tackar vi ja till det och sen ringer de och kollar med piloterna om vädret är okej för att flyga. Och då säger de ja eller nej såklart då. Om då det är två ja, då flyger vi på det. Och då kan det ju vara, oftast får man ju förbereda sig på något vis för det värsta. Det är mycket lättare liksom att man har gjort de här tankarna. Vad är det värsta som kan hända här? Eller liksom, vad ska jag verkligen vara förberedd på så att jag inte kommer dit och liksom är oförberedd? Och sen märker man ju när man landar hur det egentligen är. Så vi gör ju oftast planer i luften på vägen ut. Ja, men vi tror att det ser ut så här, vi försöker hämta mer uppgifter och utifrån det så förbereder vi oss vad vi ska ha dragit för läkemedel, vad ska vi ha förberett i helikoptern och vart ska vi sen och sånt där. Och sen landar man och så ser man, ja, men okej, det var inte riktigt som vi trodde, men vi var förberedda för om det skulle vara riktigt illa. Liksom. Eller så är det riktigt illa och då är vi ändå
förberedda
och att arbetet på plats kan då flyta lite snabbare. Liksom. Mm.
Är det så, gör man liksom någon typ av analys av landningsplatsen också, om det går att landa innan man åker då liksom?
Ja, ibland innan man åker också, mycket på vägen ut liksom, att vi gärna vill att ambulanserna, om de kan, eller räddningstjänsten kan markera ut en landningsplats.
Ja, just det.
Om det finns någon räddningstjänst på plats, eller så är det de som ringer egentligen, där man kan be dem att göra i ordning då, om det är till exempel massa lösa föremål där vi vill landa eller sånt där, det vill vi inte ha riktigt.
Och du kanske är nu van då, du har ju åkt så mycket helikopter nu antar jag, är det fortfarande cool, alltså kan du känna det här att det är häftigt att sätta sig i helikoptern?
Ja, nej, men det är kul, alltså det är jätteroligt. Sen är det ju kanske själva inte åkandet av helikopter tycker jag kanske inte riktigt lika kul längre. Nej. Men däremot just patientkontakten och den typen av vård, den tycker jag är rolig fortfarande.
Hade du åkt helikopter innan du började på ambulans?
Ja, jag hade åkt lite så här när man åker skidor. Ja, lyft upp på något berg och åker skidor ner. Typ sån helikopter. Aha. Men ingen ambulanshelikopter.
Nej.
Den är inte åkt. Nej.
Ja.
Men jag tänker bara på att, men vadå, helikopter upp på ett berg, man turar ju upp med skins liksom.
Ja, eller hur? Jo.
Ja.
Det är som nästa steg.
Ja,
jag gör det också. Ja.
Ja, men då så. Ja, fine. Men alltså, passar den här typen av jobb för alla eller krävs en specifik personlighetstyp?
Nej, men det, jag tror det skulle, alltså, det är, jag tror det är en ganska specifik personlighetstyp som söker sig till den här typen av jobb. Men i mångt och mycket så passar det ju ändå för de flesta. Liksom. Mm. Man ska ju väl vara liksom, fysiskt, liksom, man måste kunna röra på sig liksom, och kunna bära en patient om det behövs. Och sådär.
Mm.
Men annars så tror jag att det kan egentligen passa för de flesta. Liksom. Mm. Det handlar ju mycket om att lära sig jobbet också. Sen är det ju absolut en speciell kategori av människor. Äventyrslyssna och som gillar att toppturra och sånt där. Som,
är det så att kollegorna liksom på fritiden, är ni också ute och liksom gör lite häftiga grejer? Sådär?
Det är ju, jo, men det är nog ganska mycket så ändå. Mm. Mycket friluftsmänniskor tycker jag ändå jag möter inom den prehospitala kategorin. Liksom.
Ja. Men det här har vi pratat om tidigare också, om typ fördomar för läkare och läkarstudenter.
Mm.
Friluftsiga.
Ja.
Det passar bra in här uppe i Umeå, men jag vet inte hur det ser ut i resten av Sverige.
Nej, det är det. Men då har vi en från som pluggade i Danmark här.
Ja.
Ja, men då träffar vi den fördomar bra också.
Håller du på med något på fritiden, så här, någon idrott eller sport eller någon?
Ja, nej, men jag tränar en del. Mm. Alltså både skidåkning, löpning och liksom en del styrketräning. Det tycker jag är kul. Och sen åker jag utförsåkning, toppturar. Inte bara med helikopter. Jag går också. Det var länge sedan jag åkte helikopter. Och sen, sen en del jakt håller jag på också.
Ja, okay. Jagar. Mm. Har ni gym på basen liksom?
Ja, finns gym på basen.
Ja, det blir en del tid där.
Ja, lite så här brandstationsvarning liksom.
Ah. Ja.
Men Felix beskrivelser av ambulansen, för han har jobbat där som undersköterska eller skötare. Han säger att de gymmar ju liksom när det inte är några larm.
Ja, nej, men det är, vi gör inte det. Nej. Nej, men det, vi när det inte är larm, då jobbar vi antingen med övningar, alltså att vi övar på olika scenarion vi kan råka ut för, eller så går vi igenom helikoptern och går igenom med piloterna och sådär, eller så är vi uppe och jobbar faktiskt på Lyxelasarett och söver på operation eller hjälper till på intensivvårdsavdelningen eller tittar igenom operationsprogrammen så att patienterna är förberedda till nästa dag och sånt.
Men kan det bli så då att du får springa från operation liksom, för, eller har ni vissa dagar?
Ja, men önskar jag ju att man fick den där löprunda liksom. Nej, men det är oftast så behöver vi inte springa så mycket. Man kan gå.
Men det är ändå så att de liksom kan ringa dig och du behöver lämna.
Ja.
Men det låter ju jättefarligt att narkosläkaren lämnar en operation.
Ja, men det finns alltid narkosläkare kvar.
Okay.
Ja, så man gör ju inte riktigt, man har inte huvudansvar för någon sal, utan man är inne och gör små punktinsatser kan man säga. de veckorna man har helikoptern. Mm. Så att man ändå är redo att åka om det behövs. Mm.
Mm. Kan du... alltså, nej, det var också en dålig
fråga. Nej, men det finns inga dåliga frågor.
Ja, men jag tänkte... Vet du liksom mer nu om själva hur man flyger? Alltså, har du blivit mer intresserad av kanske pilot åt det hållet?
Men alltså, man har ju fått en större förståelse för begränsningar framförallt med en helikopter. Innan jag började med det, då trodde jag i princip inte det fanns några begränsningar. Det var bara att köra liksom. Ja. Men nu har man förstått att det ändå är lite så här... väder är ju en sak liksom, och mörker är en sak, och dåligt väder och mörker är en dålig sak liksom, i kombination, och så det har man förstått sig på. Sen är det ju också mycket runt flygsäkerhet. Vi går ju utbildningar inom det, och också utbildning om hur vi ska ta oss ut ur helikoptern om den havererar i vatten och liksom såna här saker. Så man har ju absolut fått större förståelse för det. Men jag kan ju ingenting om att flyga. Jag kan slå av helikoptern om det behövs. Jag kan få på liksom nödsändarna och få på någon brandsläckare och sånt där. Men jag kan inte slå på den. Liksom.
Och ni har inget blåljus, va?
Nej, vi har inget blåljus.
Nej, det är ju tråkigt.
Ja, det kan jag hålla med om.
Men
vi märks ändå, tror jag.
Ja, absolut. Mm. Det är framförallt när man är på sjukhuset, någon av de höga våningarna där.
Ja.
Då hör man det ganska bra.
Ja, exakt. Och det är ju också en del av det liksom, att vi ska ju försöka störa så lite som möjligt. Och tänka liksom på hur vi flyger in över Umeå eller när vi flyger över städer och sådär. Att vi inte ska göra så mycket då. Framförallt på nattetid när folk ligger och sover. För det är ju inte alla som tycker det är jättekul att det kommer en helikopter och flyger över huset och man blir väckt och katten blir rädd. Och hit.
Jobbade du när det fanns den här gamla helikopterplattan på Umeå?
Ja, gjorde jag.
Och hur kom det sig att man bytte den? Eller var...
Det är ju flygsäkerhetsmässigt. Den framförallt. Och att man ville ha en mer modern platta som inte ligger inne bland huskropparna liksom, utan ligger högst upp på taket. Som är... Så den här är jättebra, den nya plattan. Kanonbra att landa på. Piloterna är superglada.
Och sen går hissen rakt ner till akuten eller till liksom...
Ja, sen går hissen ner antingen, ja, vi har ju en egen hiss liksom. Vi kan åka ner till intensivvårdsavdelningen, till akuten eller till PSI-lab eller till röntgen kan man säga, beroende på vart vi ska. Så det är väldigt smidigt. Och sen ibland får vi också möte om vi tycker att det behövs, redan uppe på plattan av läkaren här i Umeå som kommer och hjälper oss.
Ja, det är ju coolt, det vill man ju också vara med om någon gång. När man tar emot någon så här som kommer ifrån helikoptern.
Ja, men det är väldigt tacksamt ibland när de kommer.
Vi fick lite så här katastroftankar kring det här med helikopter i vatten. Låter det?
Ja, jag förstår det.
Är du rädd ofta för att sådana saker ska hända?
Nej, alltså vi flyger väldigt lite över vatten. Just över vatten är man inte så rädd. Men man har ju absolut fått tankeställare. Man vill ju inte krascha med helikopter. Liksom. Så. Men det känns jättetryggt. Vi har superduktiga piloter. Vi har ett superduktigt proffsigt team som jobbar med liksom, de här frågorna. Tiden liksom. Och vi ökar hela tiden flygsäkerheten. Så det känns jättetryggt och bra. Liksom. Ändå.
Om man är flygrädd då? Går det ändå?
Ja, men det är ju så här, det är en dålig grej ändå.
Ja, det är en typiskt dålig förutsättning.
Ja. Så här, flygrädd och typ åksjuk, det är så här dålig kombo, tror jag.
Om man ska jobba.
Ja, höjdrädd. Har man det också liksom, så har man liksom checkat av alla tre för att det här ska bli en tråkig upplevelse. Men man ska ju ändå kunna jobba och vara liksom professionell. Ja. Det funkar ju inte skitbra om man sitter och kräks och liksom är rädd och liksom...
hur ser det ut? Alltså, är det väldigt stabil? Alltså, det känns ju som att det skumpar runt en del liksom, i helikoptern.
Ja, men oftast är det väldigt stabilt. Men beroende lite på vind, om det blåser på rätt bra så kan det bli turbulent. Och ibland riktigt turbulent. Alltså, att det hoppar och far ordentligt. Och då är det ganska enkelt att bli åksjuk. För alla inblandade. Och framförallt för patienterna. Det är de som har det värst på något vis. Liksom.
Just det.
De mår ju dåligt som det är.
Ja. De mår dåligt som det är, och så kommer de in i helikoptern som dånar och kör. Och så liksom,
Lite svårt att jobba då.
Ja, det kan också vara. Ja. Så det är ju vissa begränsningar man har. Och det där får man ju då ta lite hänsyn till. Hur mycket man ska göra på plats och hur mycket man ska göra i luften liksom, när man flyger in. Mm.
Så häftigt alltså.
Ja.
Är du lite sugen nu på att börja?
Ja, men, ja, men det, absolut. Det verkar ju coolt.
Ja, det är jättekul. Jag kan varmt rekommendera det. Mm. Och det är ju väldigt populärt på något vis också. Ja. Vi märker ju det, att det är väldigt många som vill komma och flyga och testa och vara med. Och
just det.
Också komma och jobba hos oss.
Den här tv-serien i Norge. Det finns en ambulanshelikopter-tv-serie där som när den lanserades så började jättemånga söka sig till ambulans, liksom flyg och helikopter.
Okay.
Märkte ni någon skillnad där, liksom, i hur många som söker sig till ambulanshelikoptern?
Oj, det vet jag inte faktiskt. Nej. Just om den serien har liksom ändrat söktrycket. Men det är ju många som hör av sig och är intresserade av att komma och jobba, framförallt på helikoptern. Så det är ju inte... Och framförallt också Umeå-doktorer och liksom läkare runt omkring som vill gärna komma och jobba på helikoptern. Så det är jätteroligt att det är så många som är intresserade och vill vara med i den här organisationen.
Och om det sitter någon och lyssnar nu då på, och som gärna är sugen och så här, då behöver man alltså bli narkosläkare då om man pluggar till läkare.
Ja.
Om man pluggar sjuksköterska, då behöver man...
Ja, men då behöver man nog bli alltså ambulanssjuksköterska eller narkossköterska eller IVA-sköterska, tror jag.
Mm.
Och ja, framförallt narkos och IVA, ska jag säga. Mm. Men också ambulans, självklart.
Mm. Och sen är det bara fritt fram och söka? Eller?
Sen är det fritt fram och söka. Oftast är det ju inte så många platser att söka. Nej. Utan det beror ju lite på om det finns ett behov eller inte.
Och sen ska man behöva bo i Lycksele också?
Ja, man behöver inte det.
Nej, just det.
Utan man kan bo på andra ställen. Vi jobbar ju var sjätte vecka som läkare.
Okej.
Sköterskorna har ett annat schema att rulla på. Våra sköterskor bor alla i Lycksele och jobbar i Lycksele. Och på så vis har de liksom bemannat upp helikoptern i Västerbotten.
Mm.
Medan läkarna, det är bara jag som bor i Lycksele. Mm. Resten har förstått att man kan komma in på helikoptern utan att bo i Lycksele. Ja.
Just det.
Det var bara jag som inte fattade det. Så, men, men så de, vi är fyra stycken av oss bor i Umeå. Och sen har vi en från Eskilstuna och en från Helsingborg med oss också. Som har kommit att få jobba. Men
just det.
Jag skulle nog säga lättaste sättet att komma in är ändå nog att kanske jobba på det sjukhuset där helikoptern står som narkosläkare. Om det är Gällivare eller om det är Mora eller om det är Karlstad eller Lycksele.
Men hur funkar det då om man bor, låt säga, Eskilstuna? Hur kan man då jobba på helikoptern i Lycksele?
Ja, men det är ju... Våran doktor som bor i Eskilstuna, han kommer upp var sjätte vecka och så jobbar han 7 dygn. Ja, och då tar han ledigt från sitt jobb i Eskilstuna och kommer upp och kör. Och sen kör han på det schemat. Så han är uppe ungefär 7 gånger per år en vecka då.
Just det.
Och jobbar.
Och övriga veckor så jobbar man som narkos då på sjukhus.
Exakt. Ja, exakt. Sitt hemsjukhus. Och det behöver man göra. Man behöver ju alltid, det är svårt att bara jobba på helikopter. Man behöver liksom få den här sjukhusträningen för att man då ska kunna bedriva den, alltså samma nivå fast prehospitalt då, innan sjukhus.
Jobbar du också var sjätte vecka eller nej?
Ja, exakt, på helikoptern.
Mm. Är det så att man ser fram emot liksom den här veckan kommer?
Jo, men lite så är det. Ja, absolut. Så ser man fram emot den. Jag tycker det ska bli kul.
Ja, skoj.
Ja.
Och praktikanter, tar ni in några sådana?
Ja, inte längre. Vi har haft tidigare att man framförallt för ST-doktorer inom anestesi och intensivvård som studerade här eller som jobbade här i Umeå, de fick åka med något som kallades transportblocket. Och sen hade vi också AT-läkarna i Lycksele, de fick hänga med en dag för att bara kolla verksamheten. Sådär. Nu har vi en lite mindre helikopter, vi har precis bytt helikopter. Så vi har fått en ny här vid årsskiftet och den är lite för trång för att vi ska kunna ha med. Det är egentligen det som sätter stopp. Den tidigare helikoptern var lite större. Så just nu har vi inte något att man kan flyga med. Tyvärr.
Nej, det var synd, Jessica.
Ja, synd. Annars hade ni varit välkomna.
Ja, för ungefär en vecka sedan så satt jag här i studion och bara, Felix och Linus, tror ni att jag kan övertala honom om att ta med mig helikoptern? Ja. De sa nej.
Nej, jag tror. Men däremot, man kan göra sådana här utlokaliseringar i Lycksele.
Det kan man göra.
Både kirurgi och ortopedi. Och lite
ja.
Får man ju se sjukhuset och se lite, kanske springer på dig också.
Ja,
i så fall.
Ja, för er som pluggar här på Umeå.
Precis, de som pluggar i Umeå.
Yes.
Men då kör vi igång med lite lyssnafrågor nu. Det har kommit in en del frågor som folk vill få svar på. Den första lyder så här. Ja, den har vi redan pratat om. Men jag har hört att man behöver vara specialist inom narkos för att jobba på ambulanshelikoptern. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Det stämmer.
Jajamän.
Det här har vi också pratat om. Har du funderat på andra yrken eller har det här alltid varit just det du vill göra?
Nu sa jag bonde där. Liksom. men det här har väl varit, sen jag började studera medicin så har det funnits som en sån här grej jag skulle vilja göra. Jag har varit väldigt inspirerad av de föreläsare som vi hade i Danmark som jobbade med prehospital sjukvård där. Mm. Och tyckte det där lät ju superroligt. Liksom.
Fanns det några andra specialiteter som du var nära att bli eller som du funderade på? Eller?
Jo, men det gjorde det. Alltså, jag har ju vacklat runt lite grann. Mm. Mycket också kanske med tanke på att man jourar väldigt mycket. Ja. Som narkosläkare så tänkte jag ett tag att man kanske ska bli alltså, ögon eller hud eller något sånt där. Men det är samtidigt det här det jag har känt att jag har haft mest fallenhet för. Och då körde jag på det här spåret.
Som en följdfråga på det, har du märkt eller märker du att dina kollegor har så här problem med att få ihop det med familjelivet samtidigt som man jourar mycket?
Ledande fråga.
Ja, jag vet.
Ja, men det är en jättebra fråga. Alltså, jo, absolut, så är det ju. Framförallt kan det ju vara att vi jobbar mycket nätter och helger och långa pass och sådär. Och det är många narkosläkare som väljer då till exempel att kanske gå till det privata. Och man blir väldigt duktig och jobbar på sjukhus och kan allting och fungerar bra där, men kan tjäna lite bättre, jobba privat och också få det fungera med familjelivet liksom. Hämta på dagis, lämna på dagis, allting sånt. Ja.
Du kan inte hämta med helikoptern då?
Ja, men jag hade ju önskat.
Med
vinschen kanske. Ja, och jag tror barnen hade gillar också. Ja. Nej, men nu, nej.
Vi lämnar det där. Ja, vi har nästa här. Det är en bra fråga. Hur svårt är det att få jobb som sjuksköterska på helikoptern? Och hur förbättrar man sina möjligheter?
Ja, men bra fråga. Alltså, verkligen. Om vi bara tar Västerbottens helikopter så är det ju liksom... Först och främst tror jag man ska nog jobba i Lycksele som det ser ut just nu. Och där är det ganska många som redan är intresserade som jobbar där och har rätt kompetens liksom, som står och väntar egentligen. Men att förbättra möjligheterna är väl att jobba där och visa intresse och sen också våga kanske att titta på andra ställen än just Västerbotten. Alltså att man skapar sig erfarenhet. För framförallt prehospital erfarenhet bör man ha och fördel om man då jobbar i ambulans eller om man jobbar på en akutbil någonstans eller att man har gjort på något sånt sätt. Liksom. Då förbättrar man möjligheterna.
Mm. Och bara en liten snabb fråga där. Vad är det för skillnad på ambulans och akutbil?
Ja, men det är ju en... Alltså, i Västerbotten har vi ju ambulanser. Här har vi inga akutbilar. Men där det finns akutbilar i de städerna då är de, det är en annan kompetens som läggs till då. Med kanske en narkossyrra då, eller läkare som rent av är narkosläkare som kommer ut och då oftast inte kan transportera patienten utan kommer mer ut som förstärkning till ett ambulansteam som redan finns och sen tar man ambulansen och transporterar in tillsammans då. Det är väl egentligen lite skillnader liksom. Det är olika kompetenser och man gör lite olika grejer.
Okay. Tar du nästa?
Jag kan ta nästa. Vad är det häftigaste du har upplevt genom ditt jobb?
Oj. Ja, nej men alltså det häftigaste, alltså det är ju det finns massa case man har varit på som man har tyckt varit ganska spektakulära och sådär, men jag tycker nog ändå kanske just det här när man är uppe i fjällen på något vis och man gör insatser där och hjälper människor i nöd på något vis ändå är det man på något vis brinner för lite grann. Jag tycker det är det allra roligaste. Liksom. Sen vet jag inte, något så här specifikt häftigaste grej, det är jättesvårt att pinpointa och kanske jag också inte helt kan dra massa olika case här, för det finns en igenkänningsfaktor. Flyga, vad ska man säga? Flyga på nätterna, jobba och komma upp i naturen och fjällen och också göra lite skillnad. Och där.
Sitter du och tittar ut genom fönstret någon gång och bara njuter av?
Kan hända att. Man sitter där och kollar lite grann.
Ja, härligt.
Det är ett ganska vackert kontor. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Hur ser din väg ut till att jobba på ambulanshelikoptern? Men det har vi pratat lite kort om.
Ja, men vi har varit inne på det. Alltså, för mig var det ju, alltså, att komma, jag ville ju komma in i helikoptern och tog en jättelång väg. Den snabbaste vägen att komma in i en helikopter, det tror jag att bli pilot egentligen.
Ah, ja, det är
kort utbildning.
Smart. Ja. Jessica, det kan jag nappa på den.
Yes. Så att bli läkare i en helikopter, det är ju en jättelång väg av andra. Mm. Alltså, det ska man läkarutbildningen 5-6 år och sen ska man göra AT och sen ska man specialisera sig. Där har man ytterligare då 5-6 år och sen ska man ju också få jobb då. Så. Mm. Men min väg var ju ändå att jag tog jobb i Lycksele egentligen. Det var ju 2015 som jag började vikariera där. Och på så vis kom in i helikoptern och sen 2017 ungefär då började jag jobba fast där. 2018. Mm.
Och behöver man som pilot då, behöver man liksom någon specialutbildning för
ja,
för
oh ja, ja. Oh
ja. Ja. Ja, det var en dum fråga.
Inte bara pilot,
nej, men de har jättemycket krav och liksom, det är inte bara vanlig helikopterpilot utan de har utbildningar på just den här helikoptertypen och sen är det deras liksom utbildning för att flyga i mörker och flyga med instrument och ja. Mm. Hur mycket utbildningar som helst. Så de har en lång gedigen lista vad de kan. Så, de som jobbar här på helikoptern. Men det är, enligt dem så är det ett väldigt bra jobb. Jag är inte så bra på helikopterjobbs liksom, och karriärer för helikopterpiloter. Men enligt dem så är det väldigt bra att jobba här.
Det är många som frågar samma sak.
Ja, det är det. Ja.
Typ, vad behöver man för utbildningar?
Ja, jo. Ja, men det är ju ändå liksom, ja, läkarutbildningen. Sen kör ju vi lite utbildningar som vi ska ha gjort också. Mm. Man ska liksom ha dels gjort den här, vi har en utbildning där man ska lära sig hur man tar sig ur en helikopter som sjunker i vatten.
Liksom. Oj.
Ja.
Har du provat det?
Ja, jo, men det har vi provat. Då får man åka ner, jag tror jag var i Göteborg, utanför Göteborg, på Kärringön.
Ja. Har jättefint en... ställe förresten.
Ja,
jag som är från väst.
Ja. Ja, nej, men då hade de någon liksom, helikopterattrapp som ser ut som helikopter som de sänker ner i en pool och så roterar den och sen ska man försöka ta sig ut. Och så får man lära sig liksom, en sån, ja,
just det.
Hur man ska göra i den situationen liksom. Under vatten. Och sen är det ju, det finns en utbildning som för då färdiga narkosläkare och de som håller på att utbilda sig till narkosläkare som heter prehospital akutsjukvård för narkosläkare som Joakim Linde har. Och det är en sån kurs, en veckokurs där man lär sig ganska mycket om hur man jobbar som narkosläkare prehospitalt. Och sen är det ju PA till S, finns det en utbildning som heter. Och ja, ett gäng andra kurser man ska också gått igenom då, som man sen då checkar av att man har gjort för att kunna jobba på ett bra sätt.
Just det. Mm. Jag funderar också på, jag har ju hört mycket P3-dokumentärer och det finns ju en om en ambulanshelikopterolycka. Stämmer va? Vet du vilken jag menar? Jag tror att det var en ute på västkusten.
Ja, okej. Nej, inte så.
Men då skippar vi den frågan.
Jag vet däremot att Lycksele-helikoptern har ju havererat en gång.
Okej.
Okay. Ja.
vad var det?
Nej, men jag tror de har gått ner och fått lov att kraschlanda på isen en gång på 90-talet.
Okay.
Det är väl den haveriet vi har haft där vi verkligen har gått i backen. Mm. Och han som var med där, han flyger fortfarande.
Okej.
Okay. Ja. Men, de klarar sig bra.
Ja, men det jag tänkte fråga, liksom, hur gick det med människorna i liksom,
helikoptern? Jo, men det gick bra ändå, den gången. Peppar, peppar liksom. Ja. Men det är ju alltid en grej, att det sker haverier. Och... Mm.
Är det något man tänker på när man liksom...
Ja, men alltså lite ändå. Ja. Jo.
det
framförallt när man, alltså det gick väl ner någon helikopter i England här. Någon fotbollshelikopter som hade lyft. Och det var ju samma typ som vi hade förut. Mm-hmm. Och då blev man ju ganska varse om att det här kan ju gå illa liksom. Mm. Och därför jobbar vi jättemycket med flygsäkerhet. Och det är ju därför vi har alla de här reglerna vi kör också. Där vi går igenom allting dagligen. Och hur vi får flyga och vilka väder vi får flyga i. Och varför vi har två piloter och två motorer. Och, ja. Det handlar ju väldigt mycket om säkerhet. Mm. Så det är därför vi ibland inte kan komma liksom. För då är det för osäkert. För vi kommer ju aldrig vara någon bra helikopter om vi kraschar på vägen ut till en olycka. Då har vi ju ställt till det ordentligt liksom.
Ja.
Mm.
Ja, är det...
det är inte supersnyggt liksom.
Nej.
Vi hjälper ju ingen liksom.
Nej, utan det behövs lite fler att hjälpa oss då. Mm. Mm.
Jag tror att vi får, får avsluta så.
Mm.
Tack så jättemycket för att du har kommit hit.
Ja, men tack för att jag fick komma. Jättekul.
Och att du vill gästa podden.
Ja, absolut.
Ja, ni har en Instagram, eller hur?
På absolut,
ambulanshelikoptern. Ja. Mm. Den har jag framför mig. AmbulansHKP_Vasterbotten.
Yes.
Där får man gå in och följa.
Ja, det ska man göra.
Vi kommer ju tagga er också när vi lägger ut avsnittet. Så att folk kan hitta er.
Precis. Är du med på några bilder?
Ja, jag kan nog vara med på några bilder. De jobbar superbra, de som håller på med det där. Och lägger ut ganska mycket bilder och bra information och sånt där.
Ja.
Så absolut värt att följa. Finns det också en Facebook-sida, tror jag.
Okej.
Okay, som man kan hänga med.
Kan man vända sig dit med frågor, till exempel?
Det kan man göra. Mm. Så försöker de nog svara så gott det går, liksom.
Ja, det är bra. Men det är inte du som sköter
nej, det är inte jag. Det är två av våra sköterskor som gör ett superarbete med det där.
Ja, verkligen. Ja, men härligt. Vi hörs igen om 2 veckor ungefär. Kommer vi ut med ett nytt avsnitt. Och så får vi tacka John igen för att du var här.
Ja.
Och så säger vi tills nästa gång.
Hej då!
Ska vi se hur,
nu ska du pausa
den här. Mm. Då är det stopp där. Ska vi ringa Felix?
Nej.